Värvet görs i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag, så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se. sas-eurobonus-mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Vad står det om dig på Wikipedia?
Det står en massa felaktigheter, tror jag.
Okej.
Okay. Vet du vad? Nej, jag vet faktiskt. För att mina föräldrar har nyss eventuellt redigerat min Wikipedia-sida. Det här är inte vanligt.
Bad de göra det?
Nej, det var på eget bevåg, för att de... är ju journalister. Så att det var någonting, någon fakta som de sökte om mig. Oklart. Oklart vilken. Varför ska de kolla sin dotter på Wikipedia? Men de bara, ja, det var en rad felaktigheter som vi var tvungna att rätta till.
Det finns ingen gymnasielinje som heter programledarprogrammet. Ingen kurs på universitetet heller. Visst, en del av dem du ser på tv är kanske journalister i grunden. Men vem som funkar i rutan är både abstrakt och enkelt. Antingen gör du det eller inte. Och även om det i viss mån säkert går att träna upp, känns det medfött i vissa fall. Att vara sådär naturligt självklar framför kameran som Britta Zackari. Men att hon bara ska göra tv är ingen självklarhet i hennes värld. Hon har en välbesökt blogg, driver prisbelönt och uppskattad podcast tillsammans med Paris Amiri, även känd som Värvet avsnitt 438, och ska eventuellt tillbaka till det manuskrivande hon en gång lämnade den framgångsrika reklamkarriären för. Just nu rullar dock hennes och Kalle Zackari Wahlströms serie Hjälp, vi har köpt en bondgård med sin andra säsong i linjär tv. Hela serien finns på SVT Play. Och dessutom är hon nu alltså aktuell med Värvet avsnitt 465. Här är Britta Zackari. Din Wikipedia-sida inleds så här. Född 13 juni 1982 i Ytterboda utanför Umeå. Och vet du vad jag gjorde idag?
Nej.
Jag drog igenom hela Ytterboda på Google Maps.
Nej.
Vet, man sätter en gubbe som, och så kan man klicka sig fram genom gatorna.
Men gud, vad ett, vad kul att man kan det, och två, vad kul att du gjorde det.
Ja, det kan, måste
gud, vad ha, noga.
Måste person ha tagit upp emot en och en halv minut i alla fall.
Ja, alltså det är ju, man ska ju förbi bönhuset och sen är det ju Sjöströms och Skilsmässohuset, såg du säkert också, men visste inte att det hette det.
Är det rött?
Jajamän.
Ligger precis vid vägen.
Alla gör ju det.
Ja, okej.
Okay. Men, och Skilsmässohuset heter ju det då för att det kanske var en familj som skilde sig där. Och då fick det heta det. Mm. Och sen var, det var eventuellt en curse. Jag kommer ihåg att det var två får, en kvinna, en ensamstående kvinna som hade två får som man fick hänga med i det huset. Men hur lyckades du fatta liksom vilket som var mitt hus?
Nej, nej, det gick ju nej inte, för jag tror inte dina föräldrar är skrivna där.
Nej.
Eller bor där.
Nej. Nej. Där bodde min familj tills jag fyllde 16.
Okej. Okay. Mm.
Men det är där jag växte upp och känner väldigt starkt band till.
Ja, gör det.
Ja, mm, i själen.
Okej, okay, på ett bra sätt.
Ja. Mm. Jag tycker liksom att, alltså det är ju sådär med liksom vem man blir med en ekvation eller en slags gottepåse med, alltså liksom dels vad man har för familj och sen vad man har för DNA säkert, men också väldigt mycket tycker jag vad man har växt upp. Och för mig har det varit väldigt tongivande. Alltså jag tror säkert att det är annorlunda om man typ växer upp på Kungsholmen. Fast jag tror också att det säger något om en, eller formar en, men jag alltså du såg ju liksom hur pass landsbygd det är.
Mm.
Och den där vägen som du gick längs, när jag var liten var ju den inte ens asfalterad. Eller i alla fall, det var en bit av byn som var asfalterad. Så när jag började åka skateboard så fick jag liksom gå till asfalten.
Just det, ja, precis. Mm.
Men du fattar ju allt som hände med. Och eftersom då nämnda föräldrar hade nämnda yrke så hade vi bland annat, alltså med ett väldigt tydligt minne av en episod när vi fick parabolantenn. Och det var typ publik som samlades när den här skulle monteras. Mm. Och det var också, nu tror de att de är henne. Zackaris. Mm. Vad ska de säga på BBC? Det var väl ingen som just nämnde BBC, men ja, det var lite så.
Mm. Ja, jag tänker att det såg så himla, ja men, ibland så pratar man ju om glesbygd och det där är ju ett samhälle. Men vilket, nej, väldigt glest samhälle det var.
Nej, men det är inte ett samhälle.
Det är väl 100 invånare, det måste ju klassificeras
kanske
som ett samhälle.
Kanske nu, ja. Var det det när jag växte upp? Jag vet inte. Men det var ju, nej, ett samhälle har väl i alla fall någon slags butik.
Det vet jag inte.
Jo, det tror jag. Det där är en by.
Okej. Okay.
Nu kallar vi kallar det för by. Och det var, ja, alltså verkligen glesbygd, och också tror jag spelar jättestor roll att det är Västerbotten och liksom kallt satan på vintern, så ingen lokaltrafik, det är det fortfarande inte. Eller vad säger man? Ja, ingen kommunaltrafik.
Hur kom man till skolan?
Man åkte taxi.
Okej. Okay. Mm.
Och det var en sån här förlängd taxi. Genom åren var det lite olika, men det var jag har åkt väldigt många timmar i en sån här förlängd Merca. Som hade alltså ett mitten, alltså det var som tre rader med säten. Fast fortfarande en
personbil.
Inte, ja, precis, en personbil, inte en, inte ens en kombi, utan det var en sedan. Och då var det också det var så pass glesbygd att det var så här, nu kommer taxin och hämtar oss kanske 7:10, fast klockan börjar 7:50, för att vi måste åka och hämta Chris i Gunnis mark, som är liksom helt på andra sidan det lilla samhället Sävar som jag gick i skolan i.
Mm.
Nej, men så det var, ja, alltså det var ju, det är ju speciellt att, jag tänker ganska mycket på det där, att jag var liksom en, jag ska inte säga freak, men stod väl ut våran familj i den byn för att...
Ni hade parabol.
Ja, och allt som kom med det. Och sen så, så tänker jag också att liksom i skolan att jag då på något sätt också hade en slags... Ja, så här, klippte håret kort. Hade åkt skateboard, hade baggy jeans när man hade så här tjejerna hade tajta bra Levi's rövar. Och jag tänker att det är väl, jag tänker liksom att man har en, alltså att jag ganska tidigt tog någon slags så här utanförskap position eller nu är jag så stressad av att jag, nu ska jag så här formulera vad det här betyder. Du kanske vill fråga något istället om det.
Nej, men jag har frågor, du behöver inte vara orolig.
Ja, nej, jag vet.
Jag kommer staga upp där. Mm. Men flyttade ni till Umeå när du var 16?
Ja.
Var det härligt?
Det var jättehärligt.
Mm.
Jag flyttade först, alltså så fort vi fick nycklarna så typ tog jag en madrass och flyttade in. Och sen kom familjen lite senare.
Okej. Okay.
Så att jag kommer ihåg att jag liksom levde på falafel i, att det kanske var en vecka. Det var härligt. Längtade otroligt. Men det tror jag också, alltså det säger egentligen inte så mycket om Ytterboda, för att alltså det är ju mer omständigheterna. Nu har jag ju skapat mig ett liv som liksom liknar väldigt mycket så som jag växte upp. Jag tror att jag behöver både och. Jag tror att jag alltid har känt att jag dels vill bort från skogen och älska skogen.
Mm.
Så att, att jag hade så bråttom därifrån, det var väl mer, tror jag, en social grej. Alltså det fanns inte, när man bor så där i en by, man måste ju umgås med de som finns runt omkring om man vill ha några kompisar. Och det tror jag faktiskt är nyttigt. Jag tror att... Det lär en ganska mycket att kunna umgås. Alltså vi gick ju hem till så här Göt och Dorrit och fikade. Det var så här, man bara, vad ska vi göra? Ja, inte vet jag. Vi går dit och dricker åkerbärssaft och sitter och tjatar med en så här tant och farbror som pratar bonska. Vet du ens om bonska?
Nej.
Men det är ju en dialekt som man pratar ute i på Vischan där jag kommer ifrån. Och jag kan inte jättemycket om... Alltså jag har inte doktorerat i liksom bonska, men jag tror att det är så här lite, det skiljer sig lite åt, det finns Skellefte-bonska och det finns väl Umeå-bonska och så här, men det är helt andra ord.
Okay.
Alltså så det är väldigt svårt. Jag tror att jag har liksom ett minne av att mina föräldrar typ hade kanske lite svårt att hänga med ibland, men att jag och mina syskon var typ flytande på bonska.
Oh, wow.
För att vi fikade med gamla. Nej, men ja, så att, men det var väl mer en så här social grej då, att jag ville in till Umeå. Umeå var ju väldigt, det hände ju väldigt mycket kul grejer när jag var just i den åldern i Umeå.
Ja, det var väl där och då det hände.
Ja.
När du var liksom, ja men, ja. Preteen typ.
Ja, exakt. Väldigt mycket. Och när du säger det, vad menar du då?
Nej, men då tänker jag väl på hela liksom Dennis Lyxzén.
Mm.
Ja.
Du tänker på Dennis Lyxzén hände.
Ja.
Alltså sångare i Refused bland annat, tror jag. Det fanns en del olika band. Men ja, precis. Det var ju en... Jag var väl inte så Dennis Lyxzén-orienterad. Men det var en musikscen. Och också en politisk, framförallt. Det var väl den delen som jag kanske deltog mest i. Att Umeå var väldigt... ja, men en aktiviststad.
Mm.
Och,
det var inte bara straight edge?
Nej, utan... ja, alltså... Man kan väl säga att mycket handlade väl om det. Men det var ju så här, djurens rätt, demonstrationer och väldigt mycket feminism liksom tidigt i mitt liv. Och jag var lite för liten för att gå på de där stora spelningarna. Det funkade ju så här att till och med, alltså, band som var stora, typ världsstora, inom straight edge-grejen åkte ju till, alltså de gjorde ju Umeå som sitt enda stopp typ i Sverige på sin Europa-turné. Och det var jag lite för lite, för, alltså det var så här, att jag kommer ihåg att mina föräldrar sa att jag inte fick gå på sådana konserter. Det är ju ganska kul eftersom det var då straight edge, så att ingen drack, inga droger, ingenting, men det var ändå för farligt. Men jag tror, alltså det klimatet i Umeå var ju underbart.
Hade du någon tanke på vad du skulle hålla på med i livet när du var liksom, alltså 16 då, säger vi?
När jag var yngre, alltså typ mellanstadieålder, då ville jag bli VJ på MTV.
Mm.
Men då, och då var det ju liksom, jag var ju ganska liten då, men att det var ändå så här MTV i, engelska MTV man tittade på.
På parabolen.
På parabolen. Mm. Och... det kände jag att det ville jag göra. Och sen så var jag ganska... ja, men hijackade klassens timme på fredagarna, absolut.
Mm.
Med diverse sketcher.
Mm. Egenskrivet eller sånt du snodde?
Egenskrivet, absolut.
Okay.
Kvaliteten... nej, men alltså så här, det började egentligen redan på dagis. Att jag höll på och hade show. Och det finns en dagisfröken som jag haft lite kontakt med, alltså inte nu, men liksom när jag var lite större, som sa att hon minns så tydligt första gången vi träffades att jag hade typ klätt ut mig och var helt ensam liksom i utklädningsrummet och presenterade mig som tant rolig för henne. Och sen så var det väl följande sketch på det liksom. Och jag och min kompis Frida hade väldigt mycket på fritid, så här, typ Hasse och Tage inspirerat. Jag kanske är tacksam för att det inte finns videoupptagningar på det här. Men jag och en klasskompis gjorde bland annat... kommer du ihåg, vad heter han? Sven Melander och någon till gjorde... jag vill säga Åke Kato.
Mm, det låter rimligt.
Gjorde någon så här Werner och Werner. Någon kockar som de gjorde. Och då gjorde vi Mutti und Mutti, som var... liksom med jättestora bröst, liksom en kvinnlig variant av det. Det var väl något tv-program som gick så här helgunderhållning, och så gjorde jag och Anna Ren, som jag minns, väldigt lyckad sketch. Alltså jag minns att vi fick skratt och det var liksom kul. Och det skrev vi själva. Alltså vi hade verkligen manus.
Mm.
Och det här är ju typ när jag, vadå, 11? Liksom.
Men allt det här sammantaget låter ju som att du kommer välja liksom då i gymnasiet någon så här teater.
Ja, man skulle ju tro det. Men det gjorde jag inte. Ja, men alltså för att då koppla tillbaka till det här med hur man blir och var man kommer ifrån. Alltså samtidigt så finns det ju som en tjock våt filt som heter att man inte ska tro att man är något.
Mm.
Och väldigt mycket, alltså det här som jag höll på med att jag hade en annan klädstil och liksom gjorde grejer som kanske inte var så här förväntades av tjejer och så, det straffade sig ju också. Och jag tror också för att jag har en sån personlighet att jag är ganska känslig för hur publiken reagerar och sådär, så har jag ju väldigt, alltså jag kan se så himla tydligt som en bild av mig själv att jag har tagit så här ett utrymme, och sen så är det liksom någon som så här inte skrattar eller något, och bara backar jag försiktigt tillbaka. Så att med den där, alltså jag kan känna att det är ju som en slags sorg lite grann, att jag inte vågade bejaka det där mer. Att vara liksom en scenapa på alla möjliga sätt. Jag gick i dans och sånt där också. Och inte riktigt göra det fullt ut. Liksom inte våga tro på det och satsa på det. Så på gymnasiet så valde jag faktiskt, det heter sammedia.
Mm.
Och då fick man skriva väldigt mycket. Och sen så valde jag till en massa språk. Cause I'm a nerd. Och så fick jag, jag läste liksom lika mycket språk som humanisterna. Och sen så skrev jag ganska mycket.
Okay.
Men det var ju inte som att någon bara, wow, bara Britta Zacke, gud vad hon skriver bra. Utan det var väl bara, alltså jag tror att jag bara tog mig igenom gymnasiet liksom. Jag minns språklektionerna som jag gillade bäst. Också för att jag ärligt talat typ hade lätt för det.
Alltså var det franskan?
Franska, tyska och espanjol.
Ja, ah, okej. Okay. Mm.
Det är ganska kul att man blir lite en annan person på olika språk. Jag tror att det är också kanske det jag gillar. Att det kommer in någonstans det där med så här shape-shifting. Som jag ju kan tänka mig. Alltså det slår mig faktiskt nu när jag pratar om det. Men det är väl det jag har hållit på med liksom hela mitt liv. Att sitta och prata med Göte och Dorrit är liksom ett språk. Och sen så är jag i skolan och försöker liksom hålla mig utanför liksom tuffa gänget. Fast jag har liksom ändå typ bildar ett eget tufft gäng. Det är ett annat språk. Och sen så liksom med lärare ett annat språk. Alltså jag vet inte. Det är väl det där. Och sen så är det kul att när jag lär mig spanska är det som jag har liksom lärt mig sist. Eller vad man ska säga. Franska är egentligen mitt liksom grund. Språk då att det blir lite annorlunda.
Mm.
Blir lite mer händer, ja. I luften kanske.
Ja.
Men alltså så länge typ ingen straight tittar på. Alltså det, jag måste ju få vara, alltså ingen får titta för att då skäms folk bara.
Mm.
Vilket jag tycker är löjligt. Men.
Vad var det för coolt gäng du fick bilda?
Nej, alltså bilda är ju fel att säga eftersom det var inte som att jag gjorde det. Bara, jag väljer dig. Men jag hade den stora förmånen att få träffa en person som heter Lovisa Nyström. Det betyder väldigt mycket för mig för att hon var också som ett freak fast på ett annat sätt. Väldigt musikalisk. Hon sjunger på en del så här Frida Hyvönen och säkert skivor. Alltså hon tyckte inte heller att det kändes bekvämt med den här trånga, smala lådan som man skulle passa in i. Jag tänker liksom att det betyder ganska mycket att liksom träffa någon som har humor. Alltså så här, man är typ 13, 14. Att så här kunna typ garva. Jag kände nog ganska mycket också så här att jag höll på att typ skämta och folk blev så här mer stötta eller tyckte typ att jag var så här. Alltså väldigt mycket när man, i de där åren när man håller på att försöka forma sig själv så, och samtidigt då är jättekänslig för hur omgivningen tar emot det. Att då träffa någon som inte så här försöker mota tillbaka en utan bara ta tag i det och bygga vidare på det. Det var jättehäftigt, som en frihet typ.
Men ni gjorde inga sketcher?
Vi gjorde inga sketcher tillsammans, nej. Vi gjorde väl mer det i IRL.
Mm,
alltså bara liksom lajade omkring. Mm. Ja.
Hur hamnade du i Stockholm? När?
Jag hamnade i Stockholm via Oslo egentligen.
Just det. Mm.
Stockholm kändes så avlägset för att det är svårt att få bostad framför allt. Men kanske också jobb. Och därför så blir en lite krokig. Alltså, jag absolut så här, åkte dagen efter jag tog studenten. Eller kanske dagen efter det så åkte jag. Men då åkte jag till Spanien. Till min, jag har en kusin som är gift med en spanjor. Och så då åkte jag dit och var typ lite nanny hos dem och sådär. Och sen när, ja sen så kom jag väl tillbaka till Umeå en liten stund för att typ jobba ihop pengar. Och sen så flyttade jag till Oslo. För att där fanns det massor med jobb. Och så tjänar man jättemycket pengar.
Och du jobbar i butik av något slag?
Jag jobbar i alla möjliga olika butiker.
Ja.
Jag har jobbat i så mycket butik. Så det finns inget jag inte kan sälja.
Oh, wow.
Alltså spejdertöj, som är scoutkläder.
Oh.
Ja. Som livräddningsoveraller, som man har folk som jobbar på sjön.
Det där lät som det var samma butik, nej?
Jo, det var det.
Ja.
Men sen, ja. Du är uppmärksam, jag förstår. Nej, men vad sägs om en butik hyrde ut bröstpumpar, i en annan så sålde jag hälsokost. Och där stannar jag längst. Men jag har också sålt skor och liksom suttit i kassan på Konsum. Alltså, jag var ganska olycklig i Oslo. Jag tjänade för mycket pengar, var full ganska mycket. Och flyttade tillbaka. Alltså jag var där i typ 1,5 år.
Tjänade för mycket pengar?
Ja, det var ju konstigt sagt. Men liksom i kombination med att inte må så bra. Så det blev ju så här typ, man spenderade jättemycket pengar, men på vad då? Det enda vettiga jag la pengar på, det var att jag, varje söndag så gick vi till Platekompaniet. Som är typ den enda butik som är öppen på söndagar i Oslo.
Okay.
De har en särskild regel i Norge.
Man bara får sälja skivor på.
Ja, men typ, alltså det är så här, butiker måste ha en viss storlek för att få ha öppet på söndagar. Det är nog jättekonstigt. Mm. Men då, så då gick vi till Platekompaniet och köpte musik. Alltså jag ställde mig vid så här import hiphop hyllan och så köpte jag så här ryggsäck hiphop skivor. Men sen så jag flyttade till Stockholm för att jag fick jobb på ett café. Och sen så, och då flyttade jag in i en kompis kladdkammare i Husby.
Mm.
Och det var verkligen en kladdkammare. Alltså det var en sån där som ligger i hallen och som är, jag hade, den var 180 bred, så där hade jag 90 säng och sen hade jag 90 fria centimeter att göra vad jag ville med. Det var en väldigt, alltså 2 gånger 180 var rummet. Lika lång säng.
Ja. Mm.
Och det är otroligt liksom rolig tid, men också jättekonstig.
Hade du någon aning om då vad du skulle göra?
Nej, då jobbade jag på café och hade nog väldigt, det var inte en lycklig tid, så kan jag säga. Men det som var roligt var att det fanns ett community som heter wow.nu. Som var som ett hiphop-community, alltså för folk som typ gillade sån musik. Och där var jag liksom lite rolig på internet.
Mm.
För vissa är det skunk, men för mig var det wow.nu. Och där jag gjorde liksom en massa konst, alltså du vet, jag var liksom ganska konstig. Och på något sätt kanske för att jag var så deppig så att det spelade som ingen roll. Men där började jag liksom skriva och sen så träffade jag ju då en person som jag först var ihop med, men som nu är liksom en av mina allra bästa vänner, Jakob. Och han, det var så speciellt, jag lärde liksom, det var som ett litet gäng. Och det var ju ett gäng som, alltså plötsligt så var det som att jag så här lärde känna någon på grund av liksom hur jag var i huvudet. Alltså att jag skrev grejer som de tyckte var kul och så kunde vi göra grejer tillsammans. Vi höll på att vi skulle göra någon tidning och sådär. Och sen så var det Jakob som sa till mig typ så här, du har inte tänkt på att typ söka någon så här reklamskolutbildning. Och då hade jag ingen aning om vad det var. För jag kommer ju från ett hem då av skrivande personer, men som var journalister. Och det visste jag, det ville jag verkligen inte hålla på med. Det verkar ju skittråkigt. Och bara skriva med så här jättenoga regler och inte med en egen röst, utan väldigt mycket en liksom en objektiv, alltså det är klart att nu vet jag ju att man kan vara olika saker inom journalistiken, men mina föräldrar var ju reportrar liksom. Mm. Så att då fick jag upp ögonen för det här med lite mer så här kreativt skrivande och så. Jag hade aldrig ens alltså på riktigt, jag visste inte att man kunde jobba med reklam, att det var, att det fanns Beckmans och Bergs och att man kunde liksom skriva liksom reklamfilmsmanus. Mm. Hade aldrig tänkt på.
Men du, kan vi bara stanna här? För nu, hur gammal är du då?
22 kanske.
Ah, okej. Okay. Så att då har det egentligen bara gått 3 år sedan du gick ut gymnasiet.
Ja. Ah.
Men det låter ju som att du har mått piss hela vägen här.
Ja, jag mådde ganska piss. Alltså jag mådde så här. Jag kan på ett sätt känna så här, det är inte något unikt för mig. För att så här, så är det väl för tjejer. Vi har lite ätstörningar. Vi mår lite dåligt. Vi kanske också käkar p-piller som generellt bara fuckar med kemin i kroppen. Och så vidare. Men jag, alltså, kände, det är ju en väldigt sökande period. Alltså så där efter gymnasiet. Om man inte har något så här, liksom sikte på exakt det där ska jag göra. Kan bli ganska deppigt i sig. Och det märker jag jättemycket. Det är jättevanligt så här, DM jag får av folk. Typ så här, hej, jag vet inte, jag har sån ångest, jag vet inte vad jag ska göra. Och så är de så här, 13. Alltså redan där börjar så här framtidsångesten. Mm. Det är så himla prestationsinriktat. Alla ska vara typ så här entreprenörer. Och jag mådde dåligt, men jag tror också, jag tror jättemycket att det där handlar om, jag har tänkt mycket på så här, mina typ ätstörningar som var, jag behöver inte gå in på det så här svinnoga, men jag vill inte på något sätt så här förringa att ha ätstörningar, men jag tror för mig så var det jättemycket typ en, som ett uppror mot den här liksom trånga, som ett uppror mot den här liksom trånga formen som vi egentligen då förväntas passa i. Och jag tror att jag också då hade blivit så pass vuxen att jag hade börjat skala ner det där. Du vet, den där roliga timmen-personen som hade lösbröst och stod och höll låda. Den hade jag liksom fattat att det är liksom ingen som tycker att det är okej att jag är så. Eller det är liksom väldigt få. Så jag försökte nog jättemycket så här passa in i bara att vara så här en vanlig tjej. Och det blev jag inte så glad av. Så att det var ju en jävla tur att jag sen hittade liksom min publik, om man får säga så, om sina kompisar. Men det blir ju, man är ju som publik åt varann om man har ett sånt hälsosamt liksom, eller givande, kreativt skapande tillsammans på något sätt.
Men såg folk att du mådde piss?
Men typ som att hon jag bodde med var ganska dålig på. Hon var lite så här, typ ta en dusch och gå ut och träffa lite folk. Typ. Gaska upp dig lite så. Jag tror att den generella kunskapen om, alltså jag vill inte säga att det här är så här ancient times när man inte visste någonting om psykisk ohälsa, men samtalet var inte det samma som det är idag kring det. Mm. Alltså liksom det offentliga. Så att ja, men det var aldrig riktigt jo, det var vissa stunder var det riktigt dåligt. Men jag kom ju ur det på något sätt, men ja, det, jag kan känna en sorg när jag tänker på det nu, hur det blev och att jag inte riktigt kände att jag kunde prata med så många om det. Jag kommer ihåg liksom en situation när jag jobbade på det där kaféet och min chef så här, tog tag i mig med ganska fast hand. Man gör så när man jobbar i serviceyrken, höll jag på att säga, men när man liksom jobbar på typ den typen av jobb, att man det är så här bakom och så flyttar på dig och jag måste fram här och så här, man håller på med någon lunchrush. Och så kommer jag ihåg så här, när hon tog tag i mig, att jag bara, gud vad länge sedan det var någon så här höll i mig ordentligt. Vilket ju är jättesorgligt, men det var det jag tog mig ur det, och det är väl på något sätt ganska fint, kan jag tycka, att jag som skrev mig ur det hittade min röst liksom.
Mm. Jag tänker också så här, för att jag tänkte på det när jag har läst på om dig, att du har varit så öppenhjärtig med liksom att må piss i generellt, både fysiskt och psykiskt, och du har pratat jättemycket om din ADHD också. Och jag märker att du liksom lite grann väger orden när du pratar om ätstörningarna också. Är det för att du tänker så här, fan vad jobbigt, för nu kommer jag behöva prata om det här i 30 intervjuer till. Det som jag som har köpt en bondgård. Liksom, förstår du vad jag menar?
Ja. Nej, alltså det är nog mer, varför jag väger orden noga, det är nog bara för att jag har lärt mig att när man kan, om man kanske själv har en ätstörning eller har haft den, så är det ganska lätt att kanske i det här läget då känna att jag ska vara respektfull mot liksom alla varianter av det som finns. Mm. Så är det ju lite nu. Att det är, och det kan jag tycka kanske på sin plats också. Alltså jag är nog mer att jag aktar mig, att jag inte vill trampa någon på tårna. Men jag hade ju aldrig, alltså så det jag tänker nu, alltså jag har ju som, du vet, jag kan ju liksom prata fritt. Har du en ADHD-diagnos?
Vet du, jag har ingen aning, men sen hörde jag dig och...
Ja, du vet om du har en diagnos eller inte?
Nej, jag har inte fått den. Så.
Nej.
Men jag hörde dig och Kakan Hermansson i ert senaste avsnitt av Kakans
Britta och
podcast.
Kakan-podden.
Ja, exakt. Och det var ju lite av en resa. Att lyssna på det avsnittet.
Berätta.
Nej, men det var så många bollar i luften, förstår du. Det var som att den där klipparen hade givit upp. Det här går inte.
Shout out, Gabby. Ja, det är verkligen... du ska bara veta hur mycket det klipptes.
Okej.
Men okej, okay, jag trodde att du skulle säga att det var en resa för dig, alltså rent att det var så här igenkänning i något vi sa.
Jo, men precis, och då gick jag raka vägen till datorn och gjorde något slags sånt självskattningstest.
Ja, du gjorde det?
Ja.
För det är faktiskt fler som har berättat att det är sådär att när vi pratade om ADHD, alltså liksom beskrev lite hur det är för oss. Och jag tycker det är så jävla skönt att prata med Kakan om det. Och jag är så tacksam för Kakan för att vi kan... Det är liksom ingen censur liksom oss emellan med hur vi har det i huvudet. Och apropå liksom att känna sig typ fri med kompisar, så är hon en av dem när jag känner så. Och det är många som har sagt, och det fattade ju inte vi när vi pratade om det, men liksom att de har känt det nästan som ett slag i magen, det där som vi... nästan lite skämtsamt pratar om, men att det träffar om man känner igen sig i det. Vad fick du på självskattningstestet?
Det var likely.
Ah.
Det fanns en grön till röd och jag var någonstans på orange. Ja,
ah, okej. Okay. Inte supertydlig. Vad är det som du känner igen dig i då? Som vi sa, liksom, som du...
Nej, men jag har ju liksom inte mått super bra, tror jag, de senaste åren, för att jag kanske har haft lite för lite att göra. Och sen så då såg jag till att ändra på det per i höstas typ. Och då helt plötsligt hade jag 400% mer att göra än tidigare.
Mm.
Och det mådde jag liksom... Alltså nu börjar jag känna så att det har varit pissvärdelöst faktiskt.
Aha.
Alltså så mycket kan jag inte ha. Men, och jag vet inte om det här på något sätt tappar in i det du säger, men att jag har liksom svårt att få ordning på, eller göra färdigt saker och sådär.
Mm.
Jag har en väldigt stor mail- och postskräck, eller skräck.
Ja.
Men jag tycker det är vidrigt. Framförallt mail, men också post, de vill mig aldrig väl.
Nej.
Ja, det är lite, och sen tror jag också den stora rastlösheten i största allmänhet så.
Ja.
Och att jag är väldigt på eller av, tänker jag. Alltså att jag så här, det startar alla dagar med 100% energi.
Ja.
Rimligt. Men sen tar den slut.
Ja. När tar den slut då? Efter lunch?
Innan skulle jag säga.
Ja.
Så jag får ju väldigt mycket gjort mellan 5 och 10 på dagarna.
Och du går upp 5?
Ja, oftast, ja.
Wow. Ja, men det är ju, det där känner jag ju också igen, att man får liksom uträtta saker. Bästa är ju innan andra har vaknat.
Mm.
Jag vet inte
exakt,
vad det är.
Jo.
Varför är det så? För att det inte är några distraktioner då. Det kommer inga nya mejl. Förutom typ ditt amerikanska nyhetsbrev som du prenumererar på någon jävla anledning. Nej, men alltså, ja, vi... Var började vi någonstans?
Att må piss, tror jag.
Ja, men
och
alltså...
Att inte bli den personen, eller så här, att vara den personen i media kanske lite också. Eller det var det jag ville i alla fall.
Ja, jag fattar. Alltså, jag tycker typ att jag... Nej, men precis. Det är väldigt många som vill till exempel att jag ska prata mer om min ADHD. Förmodligen för att de vill veta om de själva har det. Och det kan jag känna liksom ibland... Det måste vara i rätt forum. Och med Kakan var det. Och ibland när jag så här får liksom skriva någonting, typ på min blogg har jag skrivit, för jag bloggar ju på L. Och där har jag skrivit något inlägg för några år sedan om min diagnos. Och ibland brukar jag så här hänvisa till det, typ när folk skriver till mig och frågar. Jag tycker att det är bra... Alltså nu känner jag bara att jag vill säga till dig så här, om du känner att du funderar kring det, så tycker jag nog att du ska ta kontakt. Alltså du kan ju göra en utredning, och det som, alltså fördelarna som finns med det är ju idag att det kanske inte är liksom samma stigma kring det. Men jag vet också många som jobbar som lärare som upplever att deras elever som typ har en ADHD-diagnos lite grann kan fastna i så här, ja, fan jag kommer aldrig kunna göra något bra för jag har ADHD. Och det finns ju en grej som skiljer dig och mig mot dem, det är ju att vi liksom sitter på vårt privilegium som är liksom att vi är vita och typ har
medelklassen
ett, och liksom har ett kulturellt kapital och typ kan snacka för oss. Jag tycker också att det är ganska... Jag har liksom aldrig riktigt varit en sån person som inte vill säga sant. Mm. Så att ADHD är ju en del av det, och ätstörningarna också. Jag kan känna, jag väljer mina grejer ibland. Och jag kan också känna så här, jag kan känna att jag kan prata om det när det finns, att det betyder något för någon annan kanske. Det jag själv hade velat höra.
Ja, men det är väl rimligt och vettigt som fan.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente. Jag tänkte ändå att vi skulle prata om rastlöshet. Jag ska inte säga något mer förutom så här, vad tänker du när jag säger ordet rastlöshet?
Jag blir liksom glad när du säger det. Jag tror att det har kommit väldigt mycket bra ur min rastlöshet. Alltså jag tänker att de här sketcherna på Roliga timmen, eller vad det nu hette, klassens, Roliga timmen tror jag vi kallar det, att göra alltså taga uppsättningar, liksom den typen av grej. Alltså jag tror väldigt mycket av min kreativitet mår bra av en rastlöshet. Det dåliga med rastlöshet är ju att jag kanske sätter igång lite för mycket olika projekt, som då, apropå nämnda neuropsykfunktionsnedsätt, inte riktigt blir klara kanske. Men jag har försökt att se på det med lite mer kärlek. Men det är jobbigt, för att rastlösheten kan ju funka så att om man har, som du sa, lite för lite att göra. En ganska vanlig grej, det är ju dels att man kanske... Jag tror att man liksom har en hjärna som behöver sysselsätta sig. Vissa har det värre än andra. Vissa är liksom nöjda med att det inte händer någonting. Eller så här, gud vad skönt att bara ligga i en solstol och slappna av. Och andra är så här, när man ligger i solstolen bara... Skulle det inte vara mäktigt om vi hade en byggnad där och så bara, kan man göra ett torn? Och så börjar man liksom skissa på det i huvudet, börjar gå runt och mäta och sådär. Den samma hjärna kan ju också börja tänka att folk hatar dig. Eller att, varför skrev den där? Varför skrev den så konstigt sms? Är det ett bråk, va? Och så gå igenom, så här, alltså den sysselsätter sig ju hela tiden även på liksom ganska orimliga saker. Så det är ju jobbigt. Mm. Och där har man väl också en förklaring till att väldigt många liksom också mår dåligt. Några av de roligaste hjärnorna kanske också är ganska plågade.
Mm. Ja, för jag tänker på liksom, om man ska på något sätt få ihop värvet och rastlösheten, så tänker jag så här att din liksom mediala, publika karriär, den fyller liksom år i höst typ, eller någonting sånt.
Oh.
Vilket ju är ganska lite tid med tanke på hur otroligt mycket grejer det står om dig på Wikipedia. Till
så?
Exempel. Ja, nej, men du har ju jag hunnit med så länge. Mycket.
Tycker du det?
Ja.
För, vet du vad jag tycker? Jag tycker liksom att jag är så här, att jag aldrig riktigt kommer liksom aldrig ett så här, det stora breaket.
Okay.
Mm. Att jag är som en sån person, att det är så här lite här och lite där. Men det kanske stämmer. Alltså vad tycker du är liksom att jag har gjort mycket? Vad räknar du 8 åren ifrån?
Jag räknar från ditt första radiojobb, tror jag, som var 2013.
Med Adam och Marco.
Precis. Du har liksom hunnit med att vara i radio ganska kort, något år liksom. Och sen så direkt därifrån till att skriva manus för någonting som eventuellt kanske inte fick det där stora...
Nej, det var faktiskt omvänd ordning. Alltså rastlösheten gjorde ju att jag Medan jag jobbade på reklambyrå så alltså rakt av skolkade jag och gick och var med i Schulman Show på lunchen. Jag tog jättelång lunch och sen så var jag och så kom jag tillbaka med tv-smink. Och ingen tyckte att det var konstigt. Men så att jag, det var väl en slags rastlös, alltså jag satt och skrev saker på internet igen. Eller igen, det har jag väl gjort hela tiden. Och där liksom, så twittrandet gjorde att någon av Schulman-bröderna hörde av sig. Och sen så var jag med där lite som panelmedlem. Och jag tror kanske det var det som gav att jag, någonstans där känns det som att jag skrev... Du har koll på ordningen, förlåt. Alltså inte... manuset kom ju liksom... För det var ju det jag tänkte när jag jobbade med reklam. För det var ju det som hände då när jag upptäckte... Så här, aha, okej, man kan gå, man kan göra reklam. Man kan skriva, man kan vara något som heter copywriter. Och sen så sökte jag ett jobb som copywriter. Och sökte in till skolor. Men så jobbade jag lite som det samtidigt som jag pluggade. Och... där tänkte jag nog att det var manus som skulle vara min grej. Framförallt en grej som jag gjorde som var... Men du vet ju hur det är att jobba med reklam. Man jobbar ju på, åt en kund och det är ganska sällan man får ta sig några jättestora utsvävningar. Utan det är väldigt mycket så här, hitta typ deras tonalitet. Och det är också lite det som är kul, apropå prata olika språk. Haha, röd tråd. För då är det ju så här, hur pratar en bank om pension? Vi pratar så här för att göra det lite kul ändå med pension. Och Moderna Museet, och de pratar så här och vi gör den här roliga grejen. Och sen så när jag gjorde en kampanj för mer, alltså saftdrickan mer, så hittade
jag... Saftdrickan, är det godkänt av
kunden? Av Coca-Cola Company. Ja. Det är det. Nej, men jag bryr mig inte, för jag jobbar inte, jag är inte deras bitch längre. Och då, vi fick väldigt fria händer att hitta på ett koncept, en karaktär som hette The Levinator, som jag skrev, det var väldigt mycket liksom min egen hjärna, får jag faktiskt säga, och det rollsattes, säger man så, med en kille som hette Barack, som jag fortfarande är kompis med. Så en jättero, alltså en lite så här Zach Galifianakis kille. Och det var väldigt mycket så här genom honom, alltså när han så här också bara, har du skrivit det här? Liksom, och vi pratade ganska mycket om det och så där. Jag kände kanske att manus var så här, ja, det är där liksom, det är där jag kan leva ut. Men sen så höll han på väldigt mycket, för jag var och hälsade på honom i LA och han sa att jag ju kunde vara liksom en person kanske framför kameran. Han tyckte att jag hade att jag borde liksom skriva åt mig själv och göra den typen av sak. Och jag hade väl också lite så tankar på det. Jag kommer ihåg att jag hade ett möte med en regissör, alltså den regissören för Lovinator filmerna.
Du får säga namnet.
Tobias Bergman.
Okay.
Vi hade, jag minns liksom, och det här är ganska så här tydligt för min personlighet, för att då är det som att jag träffade honom, då hade jag sett Broad City och jag bara, jag vill typ göra något sånt här, alltså fast i Sverige, alltså det här borde jag kunna göra. Han bara, ja, absolut. Men det är som att jag hela tiden, då ville jag typ att han skulle liksom kanske säga att jag skulle göra, alltså, eller att han skulle regissera eller någonting. Alltså jag det är som att jag alltid, jag har ganska bra självförtroende, men jag behöver ändå någon enabler liksom. Så att det, och det här är ju ganska länge sedan, så det var väldigt tidigt i Broad Cities liksom tidslinje, så att jag kan också bli lite så här, fan, varför gjorde jag inte bara det? Nu känner jag mig typ lite för gammal, men jag hade kunnat göra grejer på internet liksom. Men sen så skrev jag ju de här, alltså först började jag ju då vara med i en manusgrupp tillsammans med Henrik Schyffert och Erik Haag och David Batra, Johan Glans, Johan Reborg och skrev på den här jättebästisar som jag då inte kreddad för på Wikipedia. Det tyckte jag var jättekul. Och även om det är jättespeciellt att vara en med ganska god marginal yngre tjej i ett sånt gäng.
Mm.
Och det var ju också personer, jag är ju ändå tillräckligt mycket yngre än dem för att ha sett dem på TV. Och sen att vi har en personlig relation i och med att jag är gift med Eriks bror, så det gör det inte mindre intimidating.
Nej.
Med rastlösheten.
Och ensam tjej.
Ja, ja, det är ju ganska otacksamt. Med rastlösheten, alltså jag tycker det liksom är för kul för att låta bli att göra det. Liksom hjärnan måste hålla på ändå. Så jag glömmer lite grann att det är läskigt.
Ja, och sen är det väl någon sån, liksom, tänker jag. Alltså om man håller på med ungefär det här, att man är liksom framför någon mick eller så, eller kamera eller på någon sketchkanal på Instagram eller vad det nu kan vara. Det händer någonstans att man inser så här att, ja, men det blir kanske dåligt,
ja.
men det blev något i alla fall, och
ja,
jag dog inte.
Ja,
fastän de tyckte att jag var, någon kanske tyckte att jag verkligen, verkligen sög. Men det var kanske någon som tyckte att det var helt okej också. Alltså, det känns som att det bara finns en sån brytpunkt på något sätt, att man tar det, eller jag kände det i alla fall väldigt tydligt när jag så här, släppte det första avsnittet av Värvet, tror jag.
Ja.
Att det var så här, ja, nu gjorde jag någonting i alla fall. Liksom, och
alltså,
det...
så du kör lite enligt devisen som min svägerska Sara Haag, hon brukar göra, när hon fixar hemma, då säger hon, det blir fult men det blir.
Mm.
Är det så, lite så du tänker med första Värvet?
Ja, men jag tänker
med
också
Värvet alltid.
Att första gången man eller liksom att man inte lyssnar på den rösten som säger att inte borde väl jag.
Precis. Alltså, för mig är det så supertydligt att jag har som en bild av att jag bara kutar ut i rampljuset. Och så bara, gud vad kul, och här är en publik. Och sen bara, efteråt typ. Ja, det fan var sjukt att jag gjorde det. För, alltså ett klockrent exempel är, jag har ju begått stand-up 2 gånger i mitt liv.
Okay.
Och en av dem var när jag var, mitt första barn var 3 månader. Och det var... alltså 100% bara för att typ få komma ut ur huset. Det gick typ bra.
Mm.
Alltså vänta, det var liksom, jag fick skratt.
Filmades det för något eller var det,
nej,
något sånt?
Nej, det var på en typ julfest.
Okay.
Men jag gick liksom en kurs i stand-up. Där tror jag nog att, jag känner inte som du, typ att det blir så här. Jag känner nog att mår jättedåligt över hur saker blev, fast jag hinner göra dem innan jag får ångest och inte vill göra mer. Men sen kanske jag inte gör det igen.
Jag fattar.
Det är det som är lite jobbigt.
Men det känns också som att just då, om vi ska försöka, eller jag vet inte om man knyter någon slags ihop någon slags säck, men om du för en stund sedan sa att du hade liksom, att du växte upp med en blöt filt, någon slags jantefilt, så känns det ju som att när du då skolkar från lunchen och går och sätter i hos Alex Schulman och är med i någon talkshow liksom, då har ju den filten, den ligger någon annanstans då väl?
Ja, alltså, ja, det gör den. Men jag mår ju jättedåligt när det där avsnittet släpps.
Okej.
Okay. Alltså, jag är ganska så här känslostyrd. Så att jag kanske går på så här, det verkar kul, då gör jag det. Och sen i efterhand kan jag bli så här, fan. Alltså, jag skulle ju inte sätta mig och titta på ett sånt Schulman Show-avsnitt nu direkt. Jag var ju jättekonstig.
Mår du piss när du nu, för nu har du ju precis varit i tv jättemycket.
Ja.
Mår du piss då också? Fortfarande?
Nej, men bondgårdsprogrammet är ju så pass, vi har ju så mycket, alltså det är ju så mycket vårat eget format. Och det görs ju med väldigt mycket kärlek. Och
du sitter med i klippning?
Jag sitter inte med i klippning, vilket är lite konstigt, för det vill jag egentligen göra. Men PGA liksom hinner typ inte. Men det är ju vårt eget produktionsbolag, Tomma Tunnor, som gör bondgårdsprogrammet. Och det är ju personer som vi tycker om och som förhoppningsvis tycker om oss. Så att där känner jag liksom inte samma... På något sätt så är det ju... Det är ju väldigt självutlämnande, men på något sätt så är det mindre läskigt, för att det är, då får man liksom se så alla sidor av oss på något sätt. När man bara ska göra ett, liksom ett litet inhopp och försöka vara rolig på en scen eller att sitta som en panel och sådär, det kanske, det, på något sätt är det ju lite lättare att vara i ett format där man bara ska vara sig själv rakt ut.
Mm.
Det som är lite knäckande är att folk typ låter så här förvånade när de säger att de tycker att jag är så här rolig och så. Alltså till och med folk från mitt eget produktionsbolag.
Aha, wow.
Det är ju jättekul. Det här klippet, ja, är det inte det vi gör tv av?
Vi ska tillbaka till rastlösheten ju. För jag tänkte liksom att du skulle bli ansiktet utåt lite för den. Men kanske också, och det här är eventuellt respektlöst då, men, och du har varit lite inne på det här, men att du också skulle kunna vara ansiktet utåt för att sluta göra grejer, liksom att man inte måste göra färdigt allt. Man måste liksom inte, om man startar en podd så behöver den inte hålla på i all evighet. Nej. Så att säga.
Alltså, nej, men det finns ju så mycket annat att göra. Mm. Ja, men alltså så här också, Kristoffer, är det ju. Att jag är ju lite så att jag halkar runt lite på ett bananskal, lite till höger och vänster. Alltså, man kan väl säga att jag bara byter spår. Att det löper liksom väldigt många olika parallella spår med mig. Och det är en... ibland kan jag liksom skämmas lite över att jag har... Alltså, dels är jag ju liksom bloggar på L och har som en så här modegrej som folk är väldigt intresserade av. Liksom... Lite till min stora förvåning. Nej, men jag tycker det är jättekul. Och sen så finns det en grej som är manus. Och sen så finns det en grej som är då att vara framför kameran. Eller liksom på scenen och så vidare. Och jag upplever det mer som att det är parallella spår. Det är inte så här, hej då, nu avslutar vi manusgrejen. Utan det är mer så här, ja, jag är i radio. Och sen så gjorde jag ju... Jag kände inte kanske att jag var i mitt absolut rätta element just på Radio Rix. Och
varför?
Men lite som att typ vara ihop med en som inte är kär igen, kände jag. Nej, men jag kände mig inte hemma. Jag kan inte uttrycka det bättre. Men det var en kul sak som hände med det var ju då, apropå de här olika parallella spåren, var ju då att Felix Herngren var gäst och liksom bara, du, ska inte du provfilma för mitt, det här tv-programmet som vi ska göra, som heter Inte Okej. Och så gjorde jag det och så var det jättekul att göra. Och så att det är ju inte, alltså, det var ju också ett äkta bananskalsslide lite åt sidan.
Och det gick väl okej?
Ja, det var jättebra. Det var första gången som folk så här typ skrek på stan. Typ så här, du, är det här okej eller? Ja. Och så. Ja. Det var jättekul. Jag tycker att det var fruktansvärt roligt att jobba med Felix också. För att han är bara liksom, här är scenen, varsågod.
Mm.
Att han gav mig ett utrymme som jag kanske tidigare hade fått kämpa för. Och när man måste kämpa för utrymmet så är det ju lite svårare kanske att hitta sitt sväng i det. Mm. Eftersom man är där på nåder. Så kanske jag kände lite mer med Radio Rix.
Ja, fattar. Mm.
Och i det här, alltså att vara i sammanhang där folk faktiskt liksom ser en för det man är och vill att man ska bejaka det. Det var jättekul. Det finns min favoritbild för att förklara hur det var att jobba med Felix. Ett klipp som finns på YouTube som heter Jackornas jacka. Sök på det.
Mm.
Där jag bara liksom tramsar med honom. Och det var väldigt mycket så tycker jag. Att jobba med det. Och kul program och liksom allt möjligt. Sen kan man tycka att det var lite dåligt move. Att jag då inte valde att göra en till säsong utan istället åsa upp mig från Riks. Och även fast det på internet säkert står att jag typ fick sparken, så var det inte, utan jag fick liksom göra ett program på SVT. Och då var jag tvungen att göra slut med både Felix och Riks.
Vad tror du att din rastlöshet kommer ifrån?
Ytterboda. Den kommer från att också ha den här hjärnan som har ganska full fart framåt, eller inte riktigt framåt va, utan mer som en pingpongboll åt olika riktningar. Kalle kallar det för blicken när jag försöker typ ta det lugnt och han ser hur jag så här börjar renovera i huvudet. Kanske också kombinerat med en tro på att jag också kan göra väldigt mycket själv. Vilket kommer väldigt mycket från mina föräldrar, tror jag. Alltså, vår familj är ganska mycket så här... Eller så här, mina föräldrar har från ganska tidigt bankat i mig att jag kan göra vad jag vill. De är ju också feminister båda två, vilket ju har hjälpt. Alltså, jag har fått med mig väldigt mycket hemifrån att det finns inget som jag inte kan göra på grund av att man har något särskilt kön eller att man liksom massa andra olika saker som skulle kunna stå i vägen. Men sen så har ju såklart miljön runt omkring gjort sitt, eller samhället gjort sitt bästa för att mota tillbaka det. Men sen så, alltså allting, mamma och pappa har gjort väldigt mycket själva. Alltså både liksom snickrat och ja, grejat hemma och också, tror jag, karriärmässigt. Så ja, jag tror att det är på ett sätt en väldigt gynnsam kombination det där. Att både ha en hjärna som spinner och sen också den där i grunden. Att jag också kan och att jag får göra mycket.
Vad vill du göra framåt? Vad har du för liksom drömprojekt så att säga? När du får bestämma själv.
Fan, jag vet inte om jag vågar säga det. Tycker du bara att det är lite... Där blev jag... Jag har inte, jag är ganska bjussig väldigt mycket, men det är någonting med att liksom, om jag skulle säga så här, jag vill ha en egen sketchshow typ. Nu säger jag bara det för det känns safe, för jag känner inte att jag vill det. Men jag skulle nog tycka att det var lite pinsamt. Och varför tycker jag det? Jo, för att då tror jag ju att jag är något. Men ja, alltså... Jag vet. Alltså jag pratade med Kodjo om det där. Eller han sa så här, varför har inte du gjort Melodifestivalen? Och då kan jag känna så här, vad skulle jag göra? Och sen bara, ja, varför har, i alla fall, varför har jag ingen frågat om jag vill göra? Jag tycker jag är som ett klockrent Melodifestivals liksom, material. Du har ju, alltså, fast samtidigt så här, när jag säger det så bara, fan vad pinsamt. Vill jag ens göra det? Jag vet inte. Men jag... Alltså egentligen så känner jag typ mer att jag kanske... Jag tror att jag har svårt att drömma om saker som är lite större. Jag tror att jag liksom drömmer om saker i det lilla. Alltså så här, om jag får igenom det programförslaget som vi har skickat in. Eller... Jag känner att jag vill göra mer roliga saker liksom. Mer åt nöje och jag känner inte att jag har släppt manusgrejen, men jag skulle nog gärna, jag får såna här ryck ibland och skriver grejer och jag skulle nog gärna vilja göra någonting mer med alltså som hittar på, fast grejen är också att jag vet inte om jag är så jävla bra skådis alltså. Jag kan liksom känna det. Alltså jag, det är väl också så här, jag är liksom okej, alltså som okej på att spela i vissa situationer, men det är väl också det, alltså Ilana Glazer är inte heller världens bästa skådis kanske, utan vissa saker handlar mer att man har tänkt roligt eller att ja, du fångar den där situationen väldigt bra. Ja, jag skulle
det känns
nog...
som att, förlåt jag avbryter, men det känns ju som att allting har lite grann lett mot det ju.
Mot vilket?
Mot att du ska göra någonting som är scripted och kanske vara med i det själv framför kameran.
Vilket har lett mot det?
Ja, men det känns som att vi har fått ledtrådar hela vägen här nu. Ja. Alla som har hängt med oss från liksom Mutti och Mutti till Barack.
Ja, man, precis, man väger in det. Jag har också liksom en...
Broad City.
Jag har en kompis som heter Jackie som jag lärde känna. Som är en äkta Hollywood-skådis. Hon är med i Glow- som är på Netflix.
Underbar serie.
Ja, och hon spelar Melrose. Och jag och Jackie lärde känna varandra för att hon var i Stockholm och hade aldrig varit i Stockholm. Och genom då den här Barack så han typ hörde av sig. Bara, kan inte du visa henne runt? Och det var en sån äkta typ kärlekshistoria mellan mig och henne. Alltså det var som att Kalle kommenterade. Han bara... Jag har liksom aldrig sett dig så här glad. Alltså det var som att han nästan blev svartsjuk för att han märkte så här, hon får leva ut någonting med Jackie som hon inte får. Och det är just den där liksom lite amerikan, alltså att vi typ höll på med vad jag sen kanske skulle kunna kalla för typ improv, fast liksom mellan oss två bara. Och vi, alltså där, jag känner en enorm lycka kring den typen av interaktion. Jag är väldigt, alltså, det kändes som att det var en pusselbit som på något sätt landade, som kanske var den där mutti-grejen som bara hade liksom försvunnit en stund. Kanske i och med vad jag tänker så här, socialt accepterat man håller på. Men hon lockade liksom fram det i mig, och det var kanske då jag också började på den där improvkursen som du och jag har gått i tillsammans.
Just det.
Och jag tror det var i samband med det där jag kände så här, det här är någonting som jag vill utforska. Om jag skulle säga så här, jag kanske bara önskar mig själv typ den friheten att så här, våga bejaka lite sådana grejer i mig själv och försöka att inte lyssna så mycket på den där jante grejen som finns, som är på sätt och vis, kan jag tycka ibland, kan jag tycka om den, för att jag kan tycka att det är jättemärkligt hur vissa människor bara tycker att deras plats i sammanhang är så självklar. Alltså jag kan tycka liksom att det är ganska hälsosamt också, att inte riktigt bara, varsågoda världen, här kommer jag. Men det gör mig ju väldigt begränsad. Och den där tajta lilla lådan som jag då känner att jag måste passa in i, att den är ju för trång för mig. Mm. Och jag är inte lycklig i den.
Bygg din egen jävla låda.
Ja, jag ska fan göra det. Så jag bygger den, och nu har jag ju liksom jättebra verktyg också att bygga. Så...
Blir det en säsong till av Bondgården?
Vi får veta i dagarna, och jag tycker ärligt talat... Att SVT borde liksom skärpa sig lite. Nej, men vi får veta i dagen om det blir en säsong 3. Och det är ganska tråkigt, för att det är ingen som kommer veta om det blev. För de har någon sorts bild av att det är roligare om vi säger det typ veckan innan vi ska ha premiär. Att hörni, det blev en säsong 3. Så det kommer typ vara hemligt hela sommaren ändå.
Okej, okay, jag fattar. Vet du vad du inte vill göra framåt?
Ja. Va? Ja.
Vad vill du inte göra?
Jag vill inte ha jobb där jag bara får ett manuskort i handen och ska vara någon slags docka.
Melodifestivalen, hör inte av er.
Nej, men alltså, ja precis, alltså, hör av er om jag får liksom kreativ frihet. Men, ja, men jag vet att jag vill vara i sammanhang där jag får vara mig själv, och där man också använder att jag kan skriva och hitta på roliga saker.
Mm.
Och tänka kul. Låt mig gärna ha tråkigt en stund innan, så blir det liksom extra roligt också.
Jag tror vi delar det, att liksom, för att jag är ju aldrig så produktiv som efter en semester. Alltså,
ja, precis. Eller kanske under semestern.
Ja, precis.
Ja.
Och då drar man igång 67 projekt som man sen får ringa runt och säga, fan, jag kommer inte hinna. Men du, nu ska vi inte prata om mig, nu ska vi prata om dig och någonting Vänta, har vi ens nämnt din och Parisa Amiris podd?
Nej.
Nej. Den lever och har hälsan.
Det gör den.
Den bör man lyssna på.
Det tycker jag man kan göra.
Verkligen. Det där sålde du in kanon. Men det vi däremot ska djupa i är ju frågor du inte fått förut.
Okej.
Okay. Succéformatet i formatet.
Gud vad roligt.
Hur många människors ögonfärg kan du utan till?
Jag tror att, alltså, va? Jag tror att jag kan typ allas.
Ah, wow.
Jag är inte ansiktsblind. Nej. Alltså jag känner ju igen folk, det här är jättejobbigt. Jag kan ju känna igen om jag typ har stått på pressbyrån liksom bakom någon i kön. Och så gjorde den någonting så att jag tittade på den. Och så, sen så är den liksom 2 timmar senare på samma liksom lunchställe som jag. Då, det här låter ju som att jag är out and about. Jag bara säger nu, rent hypotetiskt. Då känner ju jag igen den.
Mm.
Och det är lite jobbigt. Alltså det får man ofta fejka i sociala interaktioner.
Nu kändes det som vi gled bort från ämnet.
Ja, okay.
Stefan Löfven.
Ja, men, alltså, jag tror du menar folk jag känner. Ja. Stefan Löfven, jag skulle gissa gråblå.
Okej. Okay. Ja, jag kommer
du
inte
måste ju sitta med facit om du ska kolla mig.
Jag vet.
Ja.
Men så folk du känner, hur många ögonfärger kan du utan till?
Hur många personer känner jag? 1000?
Och du kan alla dem?
Nej.
Jens Sjögren?
Blå.
Helt blå bara.
Alltså den där mellan... Jag skulle gissa att han har som en ganska ljus... Nej, grå. Han har grå ögon.
Okej. Okay. Bästa låten för att... Kolla, nu kommer cirkelslutningen med VJ. Bästa låten för att döda ett dansgolv kommer här.
Döda ett dansgolv?
Mm-hmm.
Dancing Queen med ABBA. Alltså, nej, för att folk älskar den där fucking låten, men alltså för mig, alltså om man vill döda ett dansgolv för mig, om man vill att jag ska kliva rakt av dansgolvet, spela Dancing Queen med ABBA, spela vad som helst som liksom människor på bröllop liksom typ blir så tokigt förtjusta i, det är jag emot.
Dancing Queen tänker jag också går i ett svårt tempo att dansa i.
Ja, men det hindrar inte folk.
Det kan jag tänka mig. Har du ett starkt matminne från London?
Från London?
Mm.
Ja, det har jag.
Berätta.
Min kompis James, han är från Wales, men han bodde tillsammans med min bästa kompis Elin, inte en slump eftersom de var gifta, i en lägenhet i östra London, och jag smakade en marmelad som hans pappa hade kokat. Alltså en sån här klassisk, alltså en väldigt brittisk känsla på marmeladen. Den är ganska bäsk.
Mm.
Det var det första jag kände, när du sa det där, det lät som att jag typ försökte liksom stila på något sätt nu, men det var jättetydligt, bara smak kom rakt in i mun.
Den här bilden med 18 exemplar av sångaren i Eldkvarn med texten plural, har den något?
Ja.
Mm.
Jag gillar ordvits.
Berätta allt om din favoritförkortning.
Min favorit, VB, Venusberg.
Mm.
Det är kul för det finns, jag vet inte, det är bara kul. Alltså jag tycker dels är det kul i dessa tider när vi som fortfarande är lite osäkra på vad vi ska kalla det kvinnliga könsorganet.
Mm.
Särskilt i när vi har sex. Så är det ganska kul att ge Venusberget liksom lite tid i rampljuset. Och VB är ju också... ganska kul då, för att det finns vissa förväxlingar. Det var en som hörde av sig som hade hört mig säga VB, som sa att man säger det inom vården. När man står på medicin, VB, då är det vid behov. Mm. Alltså typ liksom ångestdämpande VB.
Mm.
Och det är ju kul om man tänker Venusberg.
Ja.
Ångestdämpande VB, att det står i en journalanteckning. Och sen så är det kul för mina föräldrar kalla Västerbottens ost för VB.
Ah, okay.
Så det ska det vara lite VB till buffén.
Mm.
Ja, absolut,
ja, det var säg kul.
Kalla jag då.
Mm. Det händer väl också i när man gör TV, att man lägger in ett VB?
Precis, vi kallar det inte för det. Vi kallar det, vänta nu. Nej, jag har nog aldrig... gjort det. Nej, är det en video, videoband typ?
Precis. Ja. Ja. Med det stänger vi frågor du inte fått förut. Och faktum är att vi stänger också hela värvet för den här gången.
Det gör vi.
Ja. Har du haft det bra?
Jag har haft det bra. Jag har också varit, liksom, kanske senaste halvtimmen varit jättestressad att du ska säga så här, nu är det slut och så ska jag liksom behöva sluta på någon så här jobb. Alltså bara, varför, någon som jag kan ha ångest över sen, typ så här, varför var det liksom mina avslutande ord? Och nu blev det här istället, så nu det blev jättelyckat. Det.
Toppen, tack så mycket.
Vill du alltid sluta på topp på Venusberget?
Perfekt, tack.
Du ska ha tack.
Ja, verkligen tack för din öppenhjärtighet, Britta Zachary. Det var värt att vänta på. Det blev en liten försening på grund av annat avsnitt i måndags som ni kanske märkte. Hoppas alla har överseende med det. Och du som lyssnar, vill du ha en riktigt god minut, föreslår jag att du kvistar över till Värvet på Instagram, @varvet, där det går utmärkt att säga något om dagens avsnitt till exempel, eller vilket avsnitt du vill, och skicka DM går också bra. Med det tackar jag, Kristoffer Triumf, producent Camilla Fogelborg, och vår plattform Acast för idag. På återhörande, hej då! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!